Välkomna till Gräsrötter podcast, en fotbollspodd av och med Jonathan Jonsson och Joel Sturesson. I denna podcasten snackas det om allt ifrån gräsrötterna till de stora ligorna. Vill man stötta podcasten och är över 18 år så kan man bli patron på www.patreon.com/grasrotter. För $1 per avsnitt får ni minst 15 minuter extra content. Ni har även möjlighet att skicka in frågor via Patreon till Jonathan och Joel som är garanterat att få svar på. Allt ifrån vem deras topp 3 bästa spelare är till otroliga analyser. Jag heter Simon Ramse och är poddklippare och producent för podden. Även känd som den tredje medlemmen i Gräsrötter. Men ifrån mig får ni enbart rulla in Simon, klipp här och en Brighton-explosion. Vi finns på Instagram där vi heter Gräsrötter och genom där hittar ni även till våra privata instas där ni gärna får skicka frågor eller skriva vad ni tycker om det som nämns under avsnittet. Vi hoppas att ni njuter av det. Tack för oss, rulla ingen.
Då ska ni vara hjärtligt välkomna in i värmen igen till Gräsrötter podcast. En podcast utav två personer och en eminent klippare. Det har ju spelats en vidunderlig massa fotboll och även i talande stund, alldeles strax i alla fall, så spelas det lite Champions League-fotboll som vi kan slå på här i bakgrunden också.
Napoli-Ajax spelar ju
den
nu
är spännande,
40
alltså.
Minuter för oss ungefär.
Den
det är
spännande.
Ju roliga lag alltså.
Ja, det är, det.
Det är två lag man alltid kommer gilla, känns det som.
Ja,
det är alltid intressanta spelare i de lagen tycker jag.
Av respekt för min flickvän så... eller så här... om min flickvän lyssnar, jag tycker inte alls om Napoli. Jag tycker inte att det är inget trevligt.
Jag tycker Napoli är väldigt intressant och de är ju väldigt bra form. Och de har ju den här georgiska
spelaren.
Ni vet hur man pratar.
Vilken spelare alltså.
Men sen gillar jag också han Anguissa har jag. Ja, sen jag såg när de mötte Liverpool, sen dess har jag alltså jag är svag för honom.
Jag minns när han spelade i Fulham.
Ja.
Och jag minns, nej det var innan
det är lite svårt att komma ihåg att han gått från Fulham till att vara så bra i Napoli. Alltså ja, en ganska bort alltså, känd spelare.
Jag minns när han var i Fulham, alltså jag var verkligen så här, vad gör han? Mm. Alltså det var på den nivån att jag var så här, om jag då hade rankat PLs sämsta mittfältare så hade Anguissa varit med där. Ganska lätt. Alltså till och med kanske sämst.
Ja.
Efter Tom Klebbel eller något. Jag vet inte fan.
Ja.
Det är verkligen så. Men alltså det lilla Napoli jag hunnit se, jag tyvärr bara hunnit se, nej jag har sett den Serie A-match för övrigt. Men det lilla jag hunnit se, kanske totalt 120 minuter utav Anguissa, det ser väldigt bra ut. Men innan vi ger oss in i den konfektyren så har vi ju lite på agendan innan det. Vi har ju ett litet announcement och det är ju att den talande Jonathan med andra ord, jag har ju jag har gått till Husqvarna FF i min väg och min väg emot någon form av fotbollskarriär. Du har ju fått vara med lite i liksom vägen dit.
Ja.
Vad tror du att det är bra för mig? Eller
jag tror ju det. I och med att jag har inte koll på allting som alla detaljer och alla som har pratat med dig om dig och sånt där. Men jag tänker bara själv som fotbollsspelare. Jag har ju till exempel aldrig haft en så ung tränare som du är. Och jag har nog aldrig mött någon som varit så ung heller. Men att jag tänker just i den åldern som du är. Fortfarande har liksom väldigt stor potential och utvecklings... förmåga. Alltså, det som man som tränare kan du ju vara tills, men du kan hålla på tills du är 70 om du skulle vilja. Liksom, det, är ju,
ja.
Det hade inte varit helt omöjligt. Men alltså, jag tror att det blir väldigt bra att få som ett nytt steg och en ny utmaning. För att man märker ju att du har ju tagit Hovslätts damer här nu då till ett väldigt kliv framåt och utvecklat dem och jobbat hårt och som sagt, man har ju hört från, som du har berättat från spelarna och klubben och annat så är de ju väldigt nöjda och tycker att det går väldigt bra. Och det känns som att Husqvarna är ju i ett steg högre upp. Ett par divisioner högre upp. Och
ja, det är det.
Alltså, en större utmaning som jag tror kan vara bra att komma och utveckla det ännu mer och bidra ännu mer, som gör att, ja, men man behöver ju, för att bli bättre på någonting så måste man utmana sig själv. Och det är samma för min del också. Jag har ju faktiskt avslutat karriären i Nässjö också. Mitt kontrakt gick ut nu, så jag håller också på lite klubb att spela i runt Jönköping. Men, och där känner jag också att man behöver hitta en klubb på en nivå som utmanar en, för annars kommer man ju bara stå och stampa på samma nivå eller division hela tiden, och då
precis. Sen har ju du en annan parameter som heter speltid, som inte
ja,
jag har.
Ja, såklart.
Men jag,
men vi båda behöver ju, man behöver utmana utvecklingen för att bli bättre och utvecklas.
Absolut, man får inte stagnera liksom. Och det var väl hela känslan att för er som följer mig på Instagram så la jag ut ett ganska långt inlägg om både varför och hur jag lämnar liksom. Och det var väl mest känslan av att, alltså, jag har dragit det här lasset så länge och långt också. Att jag känner att dels så tror jag att för spelarna som jag har haft länge, det är nog bra att få in en ny röst som lär de andra nya grejer. Och sen för egen del, liksom, jag går ju mycket efter min far som valde att avsluta sin karriär som tränare ungefär i det steget som jag tar nu. Mm. Alltså, han var jättebra. Han var best of the rest, liksom. Mm. Och han är till denna dag en av de, eller den bästa tränaren jag har haft och sett, tror jag. Men där han kände att men nu när man tar det här steget och gör det till någon form av halvtidstjänst, så är det då är det helt andra parametrar, och jag är, eller han då, var far till tre och hade ett jobb vid sidan av också.
Mm,
och då valde han att avsluta, och hela min tanke har ju varit att se vad som händer om man går förbi den tröskeln. Och det har ju varit målet, och jag har kunnat gå tidigare, jag hade kunnat stanna kvar, men jag kände att nu var rätt tid.
Vi har nog varit lite samma spår där nu, samtidigt att vi båda känner att vi behöver ett kanske miljöombyte och nya utmaningar just. Man behöver det med ett par, med några års mellanrum liksom, för att testa lite annat.
Det är viktigt. Och sen så är ju Hovslätt för mig, alltså det är ju moderklubben, så det var ju extremt sentimentalt att lämna.
Såklart.
Alltså det var verkligen jobbigt.
Ja.
För att man har byggt upp en så fin relation med inte bara spelarna utan klubben i sig. Hur mycket man än har haft att säga om olika saker rent strukturellt och logistiskt och allt vad det kan ha varit, så klubben i sig har jag ju liksom är ju
anledningen, nära hjärtat liksom.
Ja, och det är anledningen till att jag håller på med fotboll liksom. Jag stannade kvar där för att jag trivdes, och har ju fått mycket förtroende och frihet där. Vilket har gett mig egenskaper och erfarenhet som nästan ingen annan 23-åring har. Så det är jag ju evigt tacksam för. Men det ska bli sjukt kul att komma in i HFF nu. För er som undrar då, det var lite otydligt tror jag, eller några missuppfattare. Jag tar ju alltså huvudansvar i Flicko 17, alltså juniorallsvenskan hette det förr. Mm. Nu heter det SM bara, tror jag.
Ja, okej. Okay.
Det blir ju inte rikstäckande, men ganska geografiskt stor serie. Mycket Göteborgslag ovanför Göteborg, nästan uppåt Värmland. Så det kommer ju bli mycket tid åt matcher. Det är liksom en bortamatch, inget man bara gör
en förmiddag liksom.
Nej, man åker inte från Hovslet till Råslet och spelar.
Nej.
Utan det är väl typ Jönköping Södra som kanske är i våran serie, och sen är resten utom Socknes. Så det ska ju bli kul också att spela mot liksom riktigt bra lag och akademier.
Ja, nya
liksom.
Lag och sånt.
Ja, där. Nya alltså, lag liksom. Ja. Tyvärr så missar jag ju deras sista seriematch nu då, för att vi sitter och poddar. Men de lovade att filma det med VO-kameran, så jag ska sätta mig och gassa lite i det i helgen.
Mm, det är bra.
Men det ska bli sjukt kul. Och sen i A-lagssammanhang då så tar jag ett, alltså dels ASS-tränare vid behov, och dels scout och analys och mycket vad ska man säga, nörderi i damsammanhanget där. Plus att jag är med och liksom, eftersom att jag har väldigt bra koll på typ hela 16 års Jönköping. Med
ja, eftersom du har haft dem, mött dem och haft dem i Hovslätt-serien. Eller vad man säger.
Så har jag ganska snabbt kommit in i, redan innan jag har börjat nu. Ja. Så sitter vi och spånar på spelare man kan värva och såna här grejer. Det är sjukt roligt, för det har jag aldrig fått göra förut. Nej. Alltså att de har ju liksom en värvningsgrupp. Det är ju skitkul.
Ja.
Att sitta och spåna kring spelare och hur de skulle funka där och där.
Du startade ditt karriärläge här nu. Sitta och scouta spelare, 16-17-åringar som ska komma till
precis.
Klubben. Det är bra.
Som football manager.
Exakt.
Tre stjärnor. Nej, men ja, det har varit skitkul än så länge, och det kommer att bli skitkul, och jag tror att det kommer att bli skitbra.
Det kommer det bli.
Och för att avsluta segmentet, så om det är någon av mina gamla spelare som lyssnar, så evigt tack, och det vet ni om. Nog om det, det blir förmodligen någon annonsering kring vad du tar vägen också.
Ja, när jag väl har valt. Vi får se när det blir, om det blir under närmsta månaden eller månaderna. Vi får se lite hur
tips
det,
har inte bråttom.
Nej, det kommer jag inte ha. Men vi får se lite. Jag kommer ringa runt med lite klubbar. Vet ni någon klubb runt i Jönköpingstrakten, division 3, division 2, som kanske har behov av en målvakt eller sånt där, så får ni gärna tipsa. Jag har ju kollat upp lite själv, men är det någon som har någon inside-grej, så bara hör av er till oss eller till mig framförallt.
100%.
Yes.
Och det kan ni göra via våran nya mail.
Ja.
Och det är ju alltså grasrotter@gmail.com. Dit vill vi att ni skickar allt numera.
Ja.
Och det är ju kanske framförallt då de här gräsrötter-historierna. Och jag påminner er om att har ni inte fått svar på de DM:en som ni skickar, har ni inte blivit nämnda än i avsnitten, så skicka in era historier via mail också. För att där kommer vi att plocka de allra flesta nu, eller alla,
ja.
Från och med nu. Och några fattade vinken, och några väntar en på. Väntar vi en på. Men vi ska självklart nämna era bästa historier.
Ja.
Och det ska vi göra nu. Rulla den eminenta gräsrötter-gingen, Simon. Har du hört vilken
han hade sist
jingle det?
Vad heter det?
Crazy Frog.
Ja, exakt. Final Countdown fast Crazy Frog.
Nej, det är We Are The Champs.
Ja, We Are The Champs, förlåt, det är det jag menar. Ja.
Dingle,
ja, jag hörde det första gången han hade det. Sen hörde lyssnade inte förra avsnittet.
Det är fantastiskt.
Ja, det är faktiskt gött.
Alltså Crazy
jag
Frog.
Jag lyssnade på någon av träningarna då för typ 2 veckor sedan drygt, och så att man bara det är rätt gött.
Men alltså,
det är lite annorlunda, men det är kul.
Gubben som kom på, eller gumman som kom på Crazy Frog. Geni.
Så, men vi lyssnar på det på mitt jobb.
Ta alla låtar och gör det lite tokigt.
Ja, men lite så. Och han sjunger med lite och lite ding ding och ja.
Men det är fantastiskt låtförfattande.
Ja.
Ding dang dong, we're the champions. Ja, det är sjukt. Ja. Jag och Otto har haft vi har ju 2 stycken sådana som vi säger ibland bara random och för att det är kul. Och det är ju introt till Crazy Frog, den första han kom ut, vad heter den? Axel F.
Ja, Axel F, ja.
Ja. För då säger han ju bara bing bing.
Men
man säger bara bing bing.
Bing, bing.
För det är det första man hör i hela den låten.
Ja.
Så den ibland går Otto förbi mig på jobbet och bara bing bing. Helt utan anledning. Och barnen tycker det är skitkul. Så det funkar för alla åldrar. Och sen ding dang dong with the champions. Nog om det. Jag har en story. Den är lång. Ja. Den är välskriven.
Ja, det är bra.
Och det får mig att undra lite hur gammal den här killen är. Du får gärna höra av dig, Olle. För ditt mail var suveränt, måste jag säga. Det är långt, det är bra, det är välskrivet verkligen. Jag tycker det är snyggt. Storyn kommer här. Tjena grabbar, Jag har en liten historia om en kvartsfinal från Dale Carlia Cup i år. Då gissar jag, han måste ju vara ungdom i alla fall.
Ja, men det är han ju.
Eftersom att man spelar cuper och så. Så han är nog inte i våra, han är väl några år yngre då.
Nej.
Gissar jag. Vi är obesegrade i gruppspelet. Vi har släppt in ett mål på 5 matcher och har höga förväntningar på slutspelet. Där kan vi komma tillbaka till. Mm. För jag och min brorsa satt igår. Vi var ju och kollade på Sveriges damer igår.
Ja, exakt.
Mot Frankrike. Så vi kan återkomma till det. Nog om det. Det känns bra till en början. Laget vi möter har hög press på mig och min mittbackskollega. Självklart är han mittback.
Ja.
Men det känns ändå lugnt. De kommer in i vårt straffområde och det blir någon slags turstuts och bollen rullar långsamt mot mål. Jag försöker inte nå det då jag tycker att det är för långt ifrån. Men min mittbackskollega tycker att han kommer att nå den. Men på ett kanske lite annorlunda vis då han slänger sig och slår undan bollen från mållinjen med handen.
Va?
Hur fan går det till? Han slänger sig. Ja, jag har lite svårt att se det framför mig. Men han slår undan den med handen i alla fall.
Mm.
Direkt rött och straff, såklart.
Ja,
det är ju inget att diskutera. Nej. Jag tror inte då, där kan man inte peka på domslutet.
Det var ju bara fingertopparna.
Ja, precis. Nej. Men våra målvakt räddar. Vi har inga linjedomare. Domaren står inte på linjen och kollar, utan han står bakom straffläggaren och han blåser och tycker att våra målvakt inte var på linjen när straffen slogs. Det jag vill säga är att det är otroligt svårt för honom att se detta. Det köper man ju.
Ja, det är det ju.
Mitt ibland alla spelare förmodligen då. Mm. I typ straffområdesmålen, ja, skulle jag gissa. Det är svårt att se om målvakten står på linjen.
Ja, det är det verkligen.
Så där sätter han ju lite krokben för sig själv. Mm. Men han kanske tycker det. Och straffen slås om. 1-0 och ett rött kort i baken för oss efter kanske 7 minuter. Aj, som tur. Det är tidigt i matchen med.
Ja, väldigt tidigt.
Matchen fortsätter. Vi gör 1-1 och firar med varandra och tycker att vi är tillbaka i matchen. Och sen, efter cirka 2 minuter, så gör de 2-1.
Ja, mood killer alltså.
Ja, det är det. Verkligen. Matchen fortsätter och vi har övertaget spelmässigt. Sista kvarten är kvar och vi får en straff.
Gött.
Drumroll.
Yes.
Alla kollar på mig som har suttit eller som har satt ett par straffar den här säsongen. 2 av mina lagkamrater hypar upp mig när jag inser att det är jag som kommer ta den. Tränaren skriker mitt namn. Du tar den! Inom citationstecken. Det känns riktigt nervigt när jag kliver fram mot straffpunkten. Jag ser att det är lerigt ungefär där mitt stödjeben kommer vara.
Oh.
Och jag tänker bara halka inte, halka inte, halka inte.
Nej. Och vad gör Karn?
Ska du föra? Jag skjuter. Målvakten slänger sig åt det hållet jag ville. Jag halkar precis innan jag träffar bollen. Och den går precis i mitten. Målvakten räddar med lilltån, typ.
Oh.
Det slutar med att de vinner matchen och hela laget är såklart jättebesvikna. Men det är ju en del av sporten, eller hur, killar?
Ja, oh, det är det.
Snygg story. Jag tycker faktiskt, den är skitbra.
Ja, men den är jättebra.
Men aj som fan.
Det är psykologiskt kan man ju säga. Det är ju det. Halka inte, halka inte, halka inte. Vad gör man då? Jo, man
halkar. Det är så äckligt typiskt. Mittback går fram för att slå avgörande straff och halkar. Hur många gånger har man inte tycker sig i alla fall har sett och känt till det?
Jo.
Det är det som händer när mittbacken går fram och tar straff. Liksom. Han halkar.
Jag tycker det är gött när det är mittbacken som ska slå straffa. För jag har mött några stycken i alla fall. Inte så många, men några som har slått straff. Och jag tror nästan att jag släppt in... Det har hänt någon gång, men majoriteten har jag faktiskt räddat. För de är, i och med att de inte är vana målskyttar, så tycker jag de är lättare att läsa vad de ska skjuta.
Mm.
Så det är ju faktiskt en fördel, tycker jag.
Min korta analys av det är att forwardsen är svårare att läsa, skulle jag gissa.
Ja, det är de.
Men de har också en förmåga att alltså missa på ett annat sätt. För att
de överarbetar lite och är lite nonchalanta, tror jag.
Ja, och lite mer teknik, tror jag. Att det är lite mer,
försöker göra det mer
hyperteknisk straff. Liksom. Alltså, man ska bredsida den i liksom vänsterhörn precis vid stolproten. Ja. Jag skulle tänka mig att en mittback som går fram...
Han har
en
större marginal, tror jag.
Ja, okej. Okay. Vristskott höger eller vänster. Alltså, det är väl typ så de tänker. Typ eller så. I mitten. Mm. Det är väl min korta, helt ogrundad analys.
Men, nej, men jag stödjer den.
För det... Jag slog otroligt få straffar, men jag missade aldrig en straff. Nej. I match. Jag
har aldrig fått slå en, tyvärr.
Nej, men det skulle de ju...
Det var kul att göra någon turnering eller någon förlängning på något sätt.
Ja, precis.
Det går så långt.
Vi hade ju en...
Ska jag göra som Kepa?
Vi har ju en straffläggare, eller i mitt numera gamla lag då.
Ja.
Våran lilla forward som du känner till.
Ja.
Hon har aldrig missat en straff. Hon har slagit straffar sedan typ 7-manna. Hon har aldrig missat.
Det är ju faktiskt imponerande.
Alltså varenda,
det är imponerande.
Och i den här säsongen med så har hon ju slått... Jag tror hon gjorde 13 mål i år.
Mm.
På 13 matcher. Mm. Varav kanske 4 på straff.
Mm.
Och då möter man ju ändå rätt stora målvakter. Mm. Och hon är ju fortfarande inte över 1,55.
Nej.
Och ska gå fram och ta de här straffarna liksom. Och hon är så säker. Så det är... Hon skjuter alltid i ett hörn. Men hon blandar högt och lågt.
Mm.
Så det var på någon av försäsongsmatcherna, tror jag. Så sköt hon första straffen som vi fick i högra lågt.
Mm.
Hårt, alltså bredsida. Stenhård bredsida. Och sen så får vi en straff till. Och då dundrar hon upp den i krysset samma hörn. Ja. Så jävla katigt.
Ja, det är det.
Underbart.
Ja.
Har du någon
Ja, jag hittade någon i alla fall. De flesta, jag är inne på våra DMs. De flesta har vi faktiskt läst, så jag hittade... ska vi se, nu gick jag ut från den.
Du har ju mejlen annars, där har trillat in en så rätt stridström.
Men vi har från en som heter Sam.
Ja.
En lite kortare, men lite rolig story. Tja, Joel och Jonathan. Har en sjuk fotbollshistoria.
När vi var... It better be good.
It better be good. Pressure's on you. När vi var kanske 13 år och lirade på 9-mannen, så skulle jag och mitt lokala fotbollslag... på cup 2,5 timme borta i Östergötland. Vi kommer dit på fredagen med inga förväntningar alls. Målet var att komma så långt som möjligt i cupen bara. Vi kör, vi kommer så långt vi kommer.
Vi tar det slutspelsnacket efter den här storyn då. Ja. Det är intressant faktiskt.
Vi var liksom ett lag från ort med cirka 6000 invånare. Det är ganska litet. Det är typ som Hillestopp där jag bodde innan.
Jag skulle säga det är division 5 liksom. Lite drygt Hovslätt då.
Ja, men det är ju typ division 5 A-lags pojklag.
Om man liksom inte heter Degerfors då.
Ja, kanske. med en kompisgrupp som gillar att lira fotboll med varandra. Och var inte alls något utbud av spelare. Kanske 14 man. Vi vinner vårt gruppspel och vi är skitglada. Vi vinner semifinalen i avslutspelet och går till final på söndagen. Så vi blev sjukt nervösa. När vi åker till arenan 1,5 timme innan match, så får vi reda på att några i lagets storebröder har åkt ända till oss för att kolla på finalen. Det är kul.
Då får man ju röst med. För det var ju alltid... ja, men du vet, man hade alltid någon i laget som hade en storebror som var så jävla bra.
Mm.
Och varje gång han var såg, alltså man körde ju järnet för att typ
impa på
honom. Jag vet inte vad det var.
Så han skulle scouta lite eller typ så?
Jag vet inte vad det var.
Men jag förstår tanken.
Men just när folks stora syskon och såna här grejer var och tittade och man typ hade sett dem spela match eller bara träna och bara wow vad bra han är. Och han kom och kollade, eller hon för den delen. Så var man ju sjukt tagg. Alltså, eller jag var det i alla fall. Ja. Kör.
Yes. Så de kom till finalen. För att kolla finalen. De hade med sig tifo, flaggor, trummor och tröjor från vår hemmaklubb.
Åh jävlar.
Så himla tryck.
Shit,
alltså.
Vad gött.
Vi,
det älskar man ju.
Det är så gött. Vi bajsade på oss bokstavligen och gick på toa typ 2 gånger innan match. Alla var nervösa. Ja, jag förstår det. Matchen börjar och det står blir 1-0 och 1-1, men med 10 minuter kvar. Sista 10 minuter så gör vi 4 mål och vi blir helt galna, och även klacken vid sidan. Mycket känslor för ett par 13-åringar.
Det är grymt.
Det är grymt att vinna den från oss och göra
också
4 mål sista 10.
Och också med förväntningarna.
Att vi går så långt vi går.
Ja, väldigt. Vi vill se vart det bär.
Ja, lite så.
För grejen är att så var väl lite mitt P99-lag. Vi var inte skitbra. Utan vi var väl liksom
bland de bättre.
Liksom. Ja, men så här, för er som är ifrån någorlunda Småland så finns det ju alltså alltid 1, 2, 3 i divisionen. Vi var väl topplag i tvåan.
Ja.
Bottenlag i ettan.
Ja.
Alltså så här, vi var okej liksom.
Ja.
Men vi var ju bland de bästa i Sverige i innebandy.
Just det!
Och alltså spelade ju liksom kupper typ med inställningen att vinner vi inte så åker vi härifrån och typ hänger oss alltså.
Ja.
Nej, men det var verkligen.
Ja, jag fattar.
Och hela mentaliteten kring innebandyn var just det. Så här, vi är här för att vinna. Alltid liksom. Från ung ålder, alltså från 9 år typ. Och jag minns, det var 2 år så åkte vi på en cup i Skövde och första året så var vi för unga för att spela den hela kuppen.
Ah, okay.
Utan då spelar man bara poolspel där. Så då gick vi upp med 98-orna och spelade kuppen med 98-orna. Och då åkte vi ut i kvart i A-slutspel mot typ något Onsala eller vad det var som var så sjukt bra och stora. Hade typ en center som var 80 kilo och vi var typ 11. Så det var ju bara att packa väskan och åka hem.
Ja.
Men sen åkte vi dit det andra året.
Mm.
Och vi alltså mördar i gruppspelet. Alltså i gruppspelet, vi vinner med så mycket. Alltså det är fest i gruppspelet. Och sen kommer vi till 8:e del tror jag. Mot ett ganska pissigt lag. Och bara total pyspunka åker ur. Och
säkert ställt ut skorna lite kanske.
Ja, men
det känns lite som om man förlorar mot ett så mycket sämre lag, då är det ju nästan bara mentala biten som gör att man förlorar.
Och
att man inte har inställningen eller att det är någonting som...
Precis. Och sen det tredje året då åker vi dit och är lite, alltså vi är ju revanschsugna, så det bara, alltså vi kände ju redan efter det gruppspelet, alltså den här kuppen vinner vi ju liksom. Vi åker dit och det går rätt trögt i gruppspelet. Alltså riktigt trögt. Alltså vi vinner matcherna men spelet är inte där. Alltså så. Och sen så blir det slutspel. Och så möter vi det här Onsala-laget som vi åkte ut mot för 2 år sedan.
Mm.
Fast deras 99-upplaga. Och då small det. Vi slog dem, alltså så det bara sköt om det. Alltså det var, alltså det fanns ingenting som kunde stoppa oss. Och sen gjorde vi motsvarande gruppspel som vi gjorde förra året i slutspelet. Och bara gick rent. Alltså bara slog allt och alla. Och i finalen så blir det någon så här 8-1. Eller något.
Oj,
alltså så här rejäl utskåpning i innebandy då alltså.
Mm.
Och vinner kuppen. Det ledde mig in på, eftersom att vi har snackat 2 slutspel här nu. Mm. Så började jag och min brorsa diskutera igår när vi pratade, för Frankrike förlorade ju mot Sverige då, ett Frankrike som i EM i somras för damer gjorde det sjukaste gruppspelet och den högsta nivån jag har sett ifrån ett damlandslag.
Jag har dålig koll på hur bra Frankrike är på de sidan gentemot andra länder.
De har blivit jättebra, jättefort.
Alltså vad är de så här rankade typ 10, topp 10 i världen eller?
Jag har jättedålig koll.
Ja, men topp 10 alltså, ungefär.
Topp 10
ja, men topp 5.
Ja, alltså, ja, det är, alltså,
ska man säga att de är bland de 5 bästa i världen? Eller?
Alltså, ja, de är typ på samma nivå som Frankrikes herrar.
Ja, okej.
Okay. Motsvarande.
Ja, okay.
Och de gjorde som sagt ett gruppspel som är bland det sjukaste jag sett. Deras match mot Italien i somras är det, alltså det var sån utskåpning så det finns inte. Så nu har man ju märkt också i efterhand att man såg Italien lite som ett blåbärsland, men det går ju så sjukt fort i damfotbollen att Italien är ju redan alltså bra. Mm. Alltså, och de började ju med damfotboll väldigt sent. I år är ju första året de har en professionell liga.
Jaha,
det är första året de spelar Serie A 5.
Mm,
det är ju därför Aslani gick till Milan till exempel.
Just det.
För att det numera är professionellt och sådär. Men alltså de kör över om något så sjukt så det finns inte. Och det var så hög högsta nivå. Jag kände, både jag och min pappa, vi satt i Blackpool då och kollade på den matchen. Och vi sa båda, vi bara tittade på varandra och var såhär, alltså snälla Sverige, vinn gruppen. För vi möter dem om vi kommer 2 i gruppen.
Mm.
Det kommer, vi har inte en chans.
Nej.
Ingen har någon chans mot det här franska laget. Och så spelar de det här gruppspelet och de slår allt och alla och det är fest och fröjd och som sagt, högsta nivån jag sett ifrån ett damlandslag. By far. Och bara pyspunka i slutspelet.
Mm. Det är lätt. Det blir verkligen två olika stadier.
Ja.
Alltså på en stadie på gruppspel och slutspel tror jag för lag, oavsett vilken sport det är tror jag, och nivå och sånt.
Om man då vänder på det.
För det blir en ny del liksom, och det är liksom.
Ja, precis. Men om man då vänder på det så England i samma mästerskap gör ju ett rätt så, förutom den utskåpningen emot Norge, ja. Den är ju svår att bedöma
för, ja, det är det.
Alltså för att Norge var ju så dåliga så det är aldrig sett något liknande.
Nej, men det är ju inget världslag.
Men generellt liksom premiären, ja, är också svag.
Nej, de gick en knackigt genom hela egentligen.
Ja, ja. Och sen så kommer Sverige-matchen och de bara spelar ut. Alltså, och gör ju en fenomenal match. Och sen så gör de, tycker jag, deras bästa match emot Tyskland, alltså i finalen.
Ja, exakt.
För, och de stegrade ju verkligen upp i det där mästerskapet. Och jag tror att det är en ganska tydlig grej. Alltså att man kan inte maxa ett helt
slutspel. Nej.
Man kan inte maxa ett helt
turnering. Typ.
Eller en hel turnering.
Det är svårt att bibehålla den nivån när det är så intensivt och så tajt med matcher och sånt där. Antingen om det är en helgturnering innebandy liksom, eller om det är ett VM i fotboll.
Mm.
Det är som du säger, det är svårt att hålla högsta nivån från match 1 till att du skulle vinna finalen till exempel.
Precis.
Det kommer ups and downs, för det är så mycket, jag tror det är så mycket urladdningar, för att det är så mycket energi och adrenalin och grejer i matcherna som gör att du kommer gå lite upp och ner, eller gå upp och sen ner, eller tvärtom.
Och ju mer man tittar, desto mer mönster tycker jag mig se. VM 2018, Sveriges gruppspel. Det är bland det bästa jag sett ifrån det svenska landslaget de senaste 10 åren.
Ja.
Alltså, den matchen mot Mexiko.
Ja, den var väldigt bra.
Alltså, det,
väldigt bra.
Alltså, det var ju helt galet hur bra vi var. Med det i efterhand ganska pissiga laget.
Ja, det var det.
Alltså, Berg och Toivonen och liksom Ekdal och Sebastian Larsson. Alltså, det är inget.
Ja, det är inget som man hade hurrat över nu direkt.
Nej, och alltså, inför så pratade man ju allvarligt talat om att det är en mardrömslottning för Sverige. Mm. Alltså, Mexiko, Sydkorea, Tyskland. Det är skittuffa lag.
Mm.
Och Mexiko var ju alltså, på pappret i alla fall, bättre än vad Sverige var.
Jo, ja.
Och du kan argumentera för att Sydkorea också var det.
Mm.
Men Sverige kör över hela gruppspelet och gör ju faktiskt, där Tyskland gör sin bästa match överlägset i det mästerskapet, där är vi ju med och tävlar ända fram till Toni Kroos skruvar in den där frisparken.
Ja, exakt.
Och det hade inte varit orättvist sett över hela matchen att Sverige hade kunnat gå därifrån med åtminstone en poäng.
Nej.
Och sen kommer slutspelet och då gör man en jättebra match mot Schweiz. Och sen orkade man inte mer.
Nej.
För England-matchen var ju verkligen en sån match där jag kände att England är inte så bra. Sverige gör bara sin sämsta match i turneringen.
Ja, det är det faktiskt.
Och vi bara fortsatte spåna på det liksom. Bara tog upp mästerskap för mästerskap för mästerskap. Ja. Så Italien 2006, samma sak.
Exakt.
Vad hade vi
bra
mer?
Exempel.
Tyskland i VM 2014. Mm. Brasilien i VM 2002. Alltså det är så många exempel på lag som stegras upp. Inter 2010, samma sak. Där är det ju semifinalen typ, alltså mot Barça, som ju Mourinho har gjort sig känd för. Det är ju liksom masterclass, det är ju den han har på Coach's Voice och han har förklarat hela matchförloppet och hela den här grejen. Men det är ju inte förrän där som de verkligen steppar upp. Och frågan är om det inte är, jag tycker det är lite förbisett alltså.
Att det är liksom en, att det är så i turneringen. Menar du att lag går lite upp och ner och att man kan inte pika igenom hela turneringen,
precis,
så att säga?
Och just det här med när gruppspelen är slut så är det ju alltid de som har presterat bäst i gruppspelet som är de som är tokfavoriter. Liksom.
Ja.
Som Frankrike senast i somras till exempel. Där alla gick ifrån att men de är en av liksom, mm. de som ska vara där och tävla, mm. till att men, om vinner de inte så är det ju katastrof.
Ja.
Och nästan varje gång så motbevisas det liksom.
Mm.
Att det är England som har liksom typ pruttat sig genom gruppspelet, mm. och sen går och vinner hela skiten liksom.
Ja.
Det är rätt intressant.
Alltså, jag håller med dig.
Och det är samma sak med och du kan
det kan man ju säkert märka under VM. Det kan man också tänka lite då. I gruppspelet där är det något lag som kommer två sin grupp. Det kan, jag ska inte få med om det är de som vinner.
Vi måste tippa VM ganska snart också.
Ja, det ska vi göra.
Det är snart VM.
Mm.
Det är helt sjukt. Jag har aldrig varit så lite taggad.
Nej,
på ett mästerskap.
Jag håller med. Men... det är bara för att det pajar Premier League-säsongen tycker jag.
Ja,
det är därför jag är lite så här. Men varför ska ni... aha, okej då. Nu tar vi en paus här då.
Och också... så kan man ju dra in det politiska också, men vi kan ta det
ja,
en annan
det
gång.
Kan man. Det finns många argument för det. Det
finns jättemånga anledningar.
Sen är det väl alltid kul att kolla på ett mästerskap. Men
så
man
är
inte
ju.
Lika taggad som annars. För jag kopplar ju fortfarande en fotbolls-VM, sommar, gött väder, sitter. Alltså, det här kommer inte vara samma sak, tyvärr.
Sen så, ett tag så var jag rätt så... alltså, jag tänkte allvarligt talat på att bojkotta VM.
Mm.
Alltså, jag ja. Tänkte ett tag... ja, en ganska långt tag.
Mm.
Alltså här, jag bojkottar VM. Jag tänker inte titta.
Mm.
Jag tänker inte följa det. Jag tänker inte kommentera om det. Jag var till och med inne på tanken bara, fan om vi bara skulle droppa podden under hela VM.
Ja.
Och bara släppa det.
Ja.
Och bara skita i det fullständigt.
Ja,
just av alla de här anledningarna. Vi kan ta det en annan gång.
Ja.
Men så landade jag i. Jag tycker Erik Niva sa något så jävla bra.
Okay.
Han sa, varför blir det i våra händer att säga nej till det här.
Ja.
Alltså sådär, och samma sak med och han kopplar också till spelare som väljer att spela i Saudiarabien för pengarna och sådana här grejer. Men varför är det Robin Quaisons ansvar när han bara ser till sin karriär och sin efterkarriär också? Varför är det Robin Quaison som har gjort något kriminellt här? Ja. Och varför pekar man inte på strukturen och systemet?
Ja.
Varför hamnar det hos ensampersoner att debattera, argumentera för, emot och rent av liksom ta vad ska man säga, aktiva beslut kring detta?
Mm.
Hur kan det vara privatpersonens ansvar?
Ja, nej, det är väldigt konstigt.
Och jag tyckte det var jävligt bra sagt, för att det är rimligt.
Ja, det är klart, det är högre makter på att säga, men
precis.
De som bestämmer så sitter högre upp i hierarkin på det här ska ju egentligen bestämma det och göra det mycket bättre.
Och jag rekommenderar verkligen, för det är många unga lyssnare som inte har koll på Qatar, som sagt. Alltså det är ju jätterimligt att man inte har koll på det.
Nej.
Jag rekommenderar verkligen att lyssna på When We Were Kings avsnitt om Qatar. Det är inte så långt, det är ett enkel avsnitt. Vad kan det vara, 2 timmar typ.
Ja.
Och det räcker med att bara lyssna på halva typ för att förstå liksom varför det är så katastrofalt att ett VM får gå i Qatar.
Ja.
Och
det finns väldigt mycket nackdelar med att det går just där och hur det har byggts upp och liksom både fysiskt och liksom
ja, och liksom egentligen så handlar ju allting om att det där landet, när de ansökte om VM så hade de inte en enda grundförutsättning för att kunna hålla i ett VM.
Nej, de hade inte ens väder för att göra det egentligen. De hade ju fel temperatur. Alltså, ja.
Nej, men det
är ju förvanta egentligen.
Och det är ju inte Qataris fel, såklart.
Nej.
Men samtidigt så, alltså koppla bort det. Så då liksom, de hade inte en enda licenserad arena.
Nej.
De hade...
de har fått bygga jättemycket alltså.
Ja, ja. Alltså det var ju samma sak som typ när Azerbaijan vann Eurovision där.
Ja, exakt.
De var tvungna att bygga en panikarena som idag bara står och skräpar och folk dog under byggnationen utav det och allting. Det är ju sådana där grejer som gör att man är så här, fan vill man supporta det?
Ja.
Men jag tycker nästan att det blir lättare nu när Sverige inte är med.
Att inte supporta det?
Nej,
eller alltså, att supporta det?
Jag tror att det blir lättare för mig att titta.
För att Sverige inte är med?
Ja, för då känner jag att... men nu gör
du är
jag
ju inte en del av det på det sättet, eller?
Nej, och jag gör inget aktivt... jag gör ett aktivt val att titta på det. Och sen är det helt i min makt vad jag vill göra med den informationen jag ser på tv.
Ja.
För spela Sverige, alltså då kan man ju inte... alltså man är ju så pass fotbollsintresserad.
Då tittar man ju med hjärtat i stället för hjärnan.
Ja, precis. Mm. Och då kommer man, och i mitt fall då som är på sociala medier, jag kommer att göra TikTok-inlägg om Jidiada.
Du kommer engagera och bli involverad. Liksom.
Precis. Mm. Och förmodligen liksom åka till något Camp Sweden här och titta på storbildsskärm och kasta öl på LCD-skärmen.
Ja.
Alla de här grejerna kommer att hända. Nu så är det inget Sverige med och jag känner att ja, men då kan jag titta precis hur mycket jag vill. Mm. Och hur lite jag vill. Och supportar.
Ja, du missar ju ingen match och känner nej, skit också. Det här, nu missar jag Sverige. Liksom.
Nej, och man känner sig inte trollbunden utav någonting som man vet egentligen är korrupt.
Nej.
Förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis.
Så det lär väl bli alltså coverage utav VM, för det är ju den enda fotbollen som spelas just där.
Ja, vi får diskutera lite matcher och lite sånt.
Självklart, vad är det för datum nu? Det är den 12 oktober i talande stund, så näst avsnitt får bli ett VM-avsnitt då.
Ja.
Bestämmer vi här och nu.
Ja.
Men hörni, det har spelats en massa fotboll på den absolut högsta elitnivån. Och jag har faktiskt sett rätt så jäkla mycket fotboll den här helgen.
Mm, jag har sett typ det vanliga. 2, max 3 matcher tror jag.
Men det räcker gott och väl. Och som sagt, alldeles strax så drar det igång en Champions League-match också som vi kan live-kommentera eller på att säga, men i alla fall slänga in lite tankar kring.
Ja.
Men vi börjar med Premier League. Yes. Rulla ingen, Simon.
Jag hittade på Instagram så har Aubameyang berättat om Arteta. De var ju inte jätteglada i varandra, särskilt på slutet
av
hans Arsenal-karriär. Jag har ju sett dokumentärer med det och det varit mycket tjafs. Så jag förstår Arteta, för Auba har ju misskött både tider och alltså, han har varit lite odisciplinerad. Men
som kapten.
Ja, som kapten också.
Det är det jag tycker. Det är där skon verkligen
kan. Ja, det håller jag med om.
Att Arteta ju har ju på riktigt alltså gett
han är förtroendet liksom.
Ett rejält förtroende.
Ja.
Men vad hade han
i alla fall, han har sagt så här, nu är det på engelska då. Så hade Aubameyang sagt det här om Arteta. Big characters and big players. He can't deal with it. He needs some young players who don't say anything. Så han menar liksom att spelare med stora namn, stora karaktärer, liksom pondus och liksom så här. Arteta kan inte hantera sådana. Det är därför han påstår att han har så mycket unga spelare som bara ska sitta tysta och lyssna. Liksom.
Mm. Som har en anledning och som han har en anledning att förvänta sig uppspärrade ögon
och
stora öron.
Det är Aubameyangs åsikt i alla fall. Det här är vad han har sagt i alla fall.
Det är inte, alltså,
det känns inte helt orimligt.
Jag tror inte att det är nog inte svart och vitt här.
Nej.
Jag tror att Aubameyang och Arteta i deras generella konflikt, så tycker jag att Arteta har och gör helt rätt.
Ja, jag håller med.
Men han skiljer lite på äpplen och päron där, för att det som Aubameyang riskerar här, det är ju att han på något sätt skyller Arteta på hans
nonchalans.
Ja. Helt rätt. Ja. Och det blir ju lite äpplen och päron, för att man kan tycka det om Mikel Arteta, men det är osmart av Aubameyang att säga det när han i sin situation med Arteta, för det är lätt att tro och kanske till och med förutsätta att Aubameyang ser sig själv som en stor person och en tydlig personlighet. Och då blir det helt plötsligt jävligt konstigt.
Mm.
Så sett. Men ja, i det stora hela så ja, det är inte orimligt. Det är till exempel i Arsenal.
Jag tror det är verkligen som de tar Auba har en syn på sakerna, Arteta en annan, så det är ju som du säger, det finns inget rätt och fel här, utan jag tror båda har sina.
Det blir två ganska olika frågeställningar också.
Ja.
Men jag landar i att har du sett det i Arsenal-dokumentären när han är fram och skriker på Nuno Tavares?
Ja,
när
exakt.
När han säger typ "Do you wanna play in the Champions League?"
Ja, han blir helt
liksom personligen till Nuno Tavares. Ja, verkligen så. Det har han ju bara mandat att göra till en spelare och en spelare
det
av
han
en.
Det har inte gjort på Auba.
Det har han ju inte kunnat göra på en spelare som har bevisat sig i Champions League.
Nej.
Såklart. Och det är inte otroligt att Arteta, som ju går och drar paralleller till Pep Guardiola, givetvis. Arteta är ju där Guardiola var ungefär 2009-10.
Ja.
Ett Barcelona där och då som ju just led av Peps oförmåga att hantera stora spelare. När man skeppar Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, Deco, Eto'o.
Ja.
Men var det mer? Jag tänkte på Yaya Touré.
Det
är ju alltså spelare med kvalitet och personlighet.
Ja.
Som det blir ganska uppenbart, framförallt ifrån Zlatans skildring, att Guardiola hade svårt med det.
Mm.
Och spelarna hade svårt för Guardiola. Just av den anledningen. Han behövde skolpojkar liksom.
Ja.
Just där och då. Sen har ju, tycker jag, Guardiola bevisat sig varit mycket, mycket bättre på det. Ju längre tiden går. Och det är ju en mognadssak, även både som person men kanske också som ledare och tränare. Men spännande.
Ja.
Jag måste säga att jag står kvar vid att jag supportar helt och hållet Arteta här. För att,
ja, jag med, känner jag ändå.
Ju längre tiden går, desto mindre uppskattar jag Aubameyang som personlighet. Utanför plan i alla fall. Mm. Det blir mer och mer som pekar åt andra håll än att jag tycker om honom jättemycket. Och det är annorlunda jämfört med hur jag uppfattar honom i Borussia Dortmund till exempel.
Ja, det var helt,
han var ju väldigt älskvärd både som spelare och person på något sätt. Fotboll har det spelats och Premier League ska vi börja med. Men vart?
Ja, jag ska bara tänka här vilka matcher jag såg på. På lördagen satt jag och kollade på City såklart.
Givetvis.
Det var väldigt god och tacksam match. Det var verkligen spel på ett mål kan jag säga. Jag tror de hade en målchans i första halvlek. Det var det enda sättet de hade på hela matchen.
Mm. Sen ska sägas faktiskt att alltså,
i och med att det inte var någon halv två match heller så blev det ju att det var ju fyra man fick titta. Mm. Men sen missade jag den halv sju matchen sen. Men
alltså, vilka höjer du mest här? Alltså, jag tycker att Haaland, trots sitt mål, gör en av sina svagare insatser.
Ja, han gör inte jättemycket. Jag vill ju fortfarande hylla Foden. Han var ju klockan för match och denna matchen är också jättebra.
Ja, verkligen. Absolut.
Jag vill... Akanji är jag väldigt nöjd med. Fruktansvärt vad bra han är.
Aha, han är otroligt bra. Nu blev det 1-0 för Napoli.
Chucky Lozano.
Ja. Han är fin. Han är väldigt fin.
Japp.
Det hackar som fan i sändningen.
Ja, verkligen.
Skit i det.
Ja, men Akanji tyckte jag var väldigt bra. Alltså både, han har bolltransporter, han vinner boll. Trygg med fötter. Alltså känns, han och Ruben Dias känner jag, kan man få ihop de två? Få dem att spela, alltså det är, han kan peta Stones alltså. Det är inget problem,
tror
jag. Sen är ju Cancelo också jättebra och han gör ett fint mål och sånt där. Han
är målet bra, är ju klass.
Riktig klass är det.
Men det har mycket att göra med, återigen. Det är så mycket uppmärksamhet som dras från andra håll.
Ja, när de får City så mycket ytor.
Ja, för att de är så...
Håland skapar verkligen ytor till andra också.
Ja, och det är första gången som jag börjar se... Alltså, jag tycker att City tidigare år har varit fruktansvärt bra. Don't get me wrong. Men de har varit någorlunda förutsägbara.
Ja.
När det väl kom till kritan så var
när de gått långt i CL, det har märkt, så att då har lag löst. Ja, men det är därför de inte har vunnit CL, känns som, för att de har Real och PSG, de här har liksom, och Chelsea, de har kunnat läsa av dem till slut, för de är ganska predictable sen tidigare, hur att de bara rullar sen försöker hitta ner på kortlinjen cutback mål. Alltså nu känns det som det är lite större variation faktiskt.
Ja, och men framförallt att det är fler än förr. Alltså om vi tar slutspelet i Champions League förra året, eller förra säsongen ska sägas, så blev det ju liksom ganska tydligt till slut att det var till slut Mahrez, De Bruyne som blev utslagsgivande till slut. När det väl kom till kritan, när det skulle avgöras, när det var ett mål som behövde göras, då var det De Bruyne och Mahrez som klev fram. Och det var där skillnaderna gjordes. Det är där bolltransporterna, det lilla extra, den extra dribblingen, skottet där ingen förväntar sig. Det var där det hände. Nu, i framförallt den här matchen, alltså det är ju flera aktioner utav Phil Foden och Mahrez och Cancelo, spelare som förutom Mahrez då, spelare som gör skillnad från sätt och på sätt som vi inte har sett dem göra tidigare.
Nej.
Och det är ju ett nästan större vapen totalt och över en hel säsong än att man har fått in Haaland som gör ett mål per match.
Ja.
För det kommer göra att det kommer bli fruktansvärt svårt att slå Manchester City. Mm. För att det kommer alltid någon från någonstans som man inte förväntar sig.
Det är fler personer som är farliga, så det är fler håller koll på. Som du säger, Haaland plockar ju upp just nu av rimlig anledning upp så mycket uppmärksamhet så att han skapar ytor till alla andra, och då har ju de, och då är det så här, ja just det, de har 10 spelare till vi måste hålla koll på. Du måste han plocka upp dem. Ja, men då har inte Haaland lika mycket markerna. Får han bollen istället? Alltså, de måste ju välja någonstans, och det är det som kommer bli svårt.
I matchen mellan City och United så blev Manchester Uniteds försvarsspel som att dra ett lite för litet lakan över en lite för stor säng.
Ja.
Alltså det var verkligen sådär. Ja, du drog över den på ena sidan och då lossnade den på andra sidan. Ja. Alltså, och United liksom jobbade så. Alltså hela den första halvleken är verkligen exakt så. Alltså de gör vissa grejer som är väldigt bra, men det duger inte för att det står en Phil Foden bakom Haaland och skjuter in den. Och det gör att City kommer bli sjukt svåra att slå, och det ska bli, jag tror aldrig jag har trott på City i Champions League så mycket som jag gör i år.
Nej.
Jag har alltid tänkt och tyckt med Man City.
Håller de offensiva spelarna skadefria, då kommer det vara. Det är ju alltid det jag är orolig för varje gång, att slutet såhär i mars-april när det börjar närma sig och mitt kvartsfinal, semifinal. Skulle City ha Haaland borta eller KDB borta, då blir det mycket svårare tycker jag.
Sen tycker jag också att om man återkommer till slutspel och mästerskap och såna här grejer. City går alltid bra i ligan för att de har aldrig en lång dipp.
Nej.
Och jag tycker att det som har gjort att jag tror att City har fler titlar än Liverpool i inhemskt.
Mm.
Och Liverpool har fler Champions League-titlar och Champions League-finaler.
Mm.
Det tror jag har att göra med just det att Liverpool har en förmåga. Det känns mer som ett mästerskapslag än ett ligalag.
Ja, jag förstår vad du menar.
City trummar på och ibland så går de på pumpen och man får inte resultatet med sig, medan Liverpool känns det som steppar upp när det gäller.
Ja.
På ett sätt. Nu är den här säsongen lite annorlunda. Vi kan komma tillbaka till Liverpool för att det var också spännande den här veckan.
Ja, verkligen.
Men City fortsätter att
bara kör på. Det är ju blir aldrig någon match av det, och City ser jättebra ut och det är kul. Mahrez får göra ett mål med. Han gör ju inte allt för ofta mål nu längre. Han får inte spela så mycket längre.
Nej.
Men stabilt bakåt. De löser allting. Haaland får göra mål igen. Foden, världsklass alltså. Han har varit så fruktansvärt, alltså bland, jag tycker ärligt av det jag har sett, han har varit bland världens bästa spelare de senaste veckorna i alla fall. Som han levererar och den, alltså det är inte bara att han har gjort mer mål assist nu, utan jag tycker i spelet jag är alltid så här, när jag sitter och kollar City, det känns nästan som Foden känns lika farlig att göra mål som Haaland, nästan, inte riktigt. För i och med att Haaland är ju en klass för sig just nu.
Ja.
Men Foden, jag har aldrig varit så kär i honom som nu. Jag tycker han gör så mycket bra grejer. Både löpning och positionering och spel på små ytor. Alltså jag tycker han gör så mycket bra nu. Han känns så färdig.
För mig, tack. För det var dit jag ville hamna. Att i år så har han varit en seniorspelare.
Ja, verkligen.
Och det som verkligen imponerar på mig med Foden, det är nästan mer Guardiola. För att en intervju från typ 2018 när Phil Foden började komma fram och började få speltid och folk märkte att den här killen är rätt så jävla bra.
Mm.
Det var ju Guardiola som sa att han sa någonting i stil med alltså tekniskt sett så går han in i min startelva.
Mm.
Han går före många av de 26, 27, 28, 30-åringarna i det här laget. Det är inget snack om saken. Redan som 18-åring så snackade han om honom i de maneren. Och det han sa var att han behöver förstå vuxnas rytm.
Mm.
han behöver förstå att en fotbollsmatch är, i seniorsammanhang är en helt annan park än en juniormatch. För där, när en juniormatch sätter igång så sätts tempot efter 5 minuter och sen håller den det tempot.
Ja.
Och då kan man vara briljant. Hittar man en nyckel i den matchen så kan man köra på det. Det är därför
juniorspelare... Det är lite liksom, ja, bara kör.
Och det är därför juniorspelare som är någorlunda duktiga kan göra 40 mål på 20 matcher.
Ja.
Inte för att de liksom per se är så mycket bättre än alla andra, men just där och då så var de så mycket bättre än alla andra. Mm. Och det är det som gör att man kan göra 40 mål på en Premier League-säsong i U18.
Mm.
Men sen så går man upp i seniorsammanhang och det är en helt annan grej och helt plötsligt så gör man inga mål.
Nej.
Och det är inte bara för att alla är mycket snabbare och mycket starkare och gidigärda, utan det handlar också om det finns det är så mycket fler dörrar med kodlås för en spelare i en seniormatch.
Ja, nu är det inte bara en huvudnyckel utan nu är det många.
Utan det är små dörrar med kodlås. Som
vaktmästarknippan liksom, nyckelknippan.
Ja, precis. Ja, exakt. Den som gör att man blir snedbent totalt för att man går med den på ena sidan av höften. Men det öppnas ju nycklar, öppnas ju dörrar med dina nycklar som sen stängs bakom dig efter 2 minuter.
Mm.
För sen har de rättat till det.
Ja.
Och sen har de fixat det. Och sen så kom den spelaren lite mer in i matchen. Och det är så mycket grejer som händer som gör att Phil Foden...
Det blir så mycket mer förändringar.
Ja, och Phil Foden har alltid för mig spelat i samma tempo.
Ja, det har han.
Han har alltid spelat på 90% i hastighet, beslutsfattande. Han ser lika spänd, eller innan i alla fall. Han har sett lika spänd ut när han får en passning i ett ute på kanten emot ett lågt sittande lag där ingen går på honom. Han tar emot den med samma spändhet som om han har haft 4 gubbar runt sig.
Mm.
Och det gör han inte längre. Och lägg då där till att han har börjat ge sig in i straffområdet och han hittar när han ska in i straffområdet, hur han ska in i straffområdet, vart han ska in i straffområdet. Och där kommer ju därav produktionen. Mm. Och han har börjat hitta framförallt när gör jag det? När tar jag emot bollen så? När spelar jag i det tempot? Ibland är det ju skitbra att bara stå med bollen i 2 sekunder i seniorfotboll. Framförallt i ett lag som City. Och det har han börjat fatta. Och han har börjat klocka det. Och det är så spännande att Guardiola säger det för 4 år sedan. Ja. Och nu så ser man
det. Men det är mycket mer rutin just. Han bara behövde. Han hade liksom allting, men det var bara rutinen. Och det tar ju tid. Rutin kan du bara skaffa dig genom att spela.
Framförallt som en spelare som är väldigt speldrivande.
Ja.
Det är annan sak med en forward som löper i djupet. Eller en forward som är en target. Eller vad det kan vara. En forward är lite annan ballgame. Men just som speldrivande spelare som centralfältare och ytter av typen som Phil Foden är, så är det det som behövs. Och shit vad han har visat det. Det är rätt galet alltså. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att se honom i framtiden här, för det kan bli ruggigt bra.
Ja, det tror jag.
Men det spelades fler matcher. Graham Potter ser ju ingen anledning att tvivla på. De gör ju en fin match alltså mot Wolverhampton. Där de får ju ett jätteviktigt mål på så många sätt på tilläggstid. Via Kai Havertz.
Ja.
Som precis som vi sa, eller som jag och Theo sa tror jag i extra avsnittet där när Tuchel avsattes och Potter kom in.
Mm.
Kai Havertz kommer att flyga.
Mm, det pratade vi också om.
Och vad det har tagit fart.
Man har inte gjort så mycket, alltså om man säger mål och sånt än så länge. Och han fick ju inte starta. När var det? Var det Champions League?
Ja, i Champions fick han inte starta. Men jag tror att det har hänt någonting för att just landslagsuppehållet.
Mm.
2 mål emot England.
Ja, ja.
Och nu får han komma in och göra mål också. Mason Mount med fint förarbete. Plockar ju på sig 2 assist va? Också Mason Mount.
Yes,
för han assisterar även Pulisic. Också det är ett fint mål.
Ja, det är det.
Och sen får ju
Brocha typ stolp in.
Ja, och Brocha får ju
han
göra...
Han behövde det kan jag säga.
Precis, det är ett jätteviktigt mål för honom och för hela Chelsea tror jag. För att man ska känna av att man verkligen har den bredden. Det har man ju verkligen nu, för jag tycker att Pulisic ser jättebra ut och det känns som att det verkar vara en spelare som Potter gillar. Och så även med Havertz, men det visste jag redan nästan.
Ja, ja, men
att Havertz skulle vara en Potter-spelare. Ja, verkligen. Och Jorginho visste jag ju också. Loftus-Cheek är väl den i Chelsea som jag tycker gör den svagaste insatsen. Jag tycker att han har svårt. Och när det blir så taktiskt och med så mycket boll som Potter vill ha, framförallt mot Wolves, då är det svårt att heta Loftus-Cheek och vara så instinktiv, ja, som han exakt är. Han har det svårt där. Mm. Och det har vi ju sagt många gånger om. Men Chelsea gör i stora vägar en bra match. Wolves vilsna. Mm. Minst sagt. Jag undrar faktiskt vad de håller på med just nu. Och det är...
Ja, i och med att de skeppade tränaren med.
Ja, och det börjar bränna i knutarna nu. Alltså, 9 matcher in, 6 poäng.
Mm. Ja, nej, de är... Och de får inte till något fram. Det fattar inte det. Och
tre mål har de gjort. Tre mål.
Tre mål alltså.
På 9 matcher.
Costa fick ju starta. Han fick ju stormvendationen. Han blev utbytt av Chelsea-fansen. Det tycker jag var schysst.
Ja, det var fint.
För han
på något
i
sätt.
Chelsea var han ju dödlig alltså.
Ja, ja, ja. Det är ingen snack om saken. Det som,
döder alla.
Som jag landar i lite, det är att det finns ju potential i den här truppen. Det finns ju ingen tvekan om saken.
Jag tänker en sån som Ruben Neves. Alltså det är synd om grabben tycker jag.
Ja, och men alltså... Men...
Han hade lätt kunnat starta i någon, en stor klubb egentligen.
Backlinjen är katastrof.
Ja, den är katastrof. Det har de har ju inte ens mittbacka längre.
Nej, det är ju Totti Gomes.
Ja, det har jag inte sett. Såklart han är portugis.
Max Kilman.
Killman är väl en helt okej. Semedo var...
Johnny alltså, Castro, Semedo. Men alltså, framförallt om man är ett lag som...
Han, Johnny Castro, är ju inte jättefan av. Alltså.
Nej, det är...
Väldigt avdankad, tycker jag.
Medelbotternas tyran.
Så han, Mattias Nunez, den nya, har jag hört.
Fin teknisk.
Mycket. Ja, jag menar, det är en rätt fin teknisk och duktig spelare. Samma Gonzalo Guedes värvade de också. En fin spelare från La Liga.
Och han det kommer
de
att
kommer
smälla.
De kommer bara för att de är portugiser.
Ja.
Känns som. För att de är ju så bra så att de ska ju inte vara i botten av Premier League.
Nej, det ska de inte vara.
Det är det jag menar. De känns som de valde fel klubb.
Ja, och men som sagt, det finns ju verkligen krut.
Just det, Collins är avstängd. Han fick ju rött mot City. Ja, precis.
Men Guedes och Costa och Podence och Traoré, plus då att man har Wang, man har Raul Jiménez är ju borta ett tag, Ruben Neves kommer ju tillbaka. Pedro Neto var det jag tänkte på.
Han är ju skadad med.
Skadad också. Men det finns ju krut i den här truppen. Och jag blir verkligen förvånad om de till slut är där nere och slåss. För att de ska högre upp. Det är inget snack om saken.
Nej, det är verkligen.
Men just backlinjen är ju katastrof i jämförelse med vad de har. Både bredd och spetsmässigt framåt. Ja, ja. Men att de inte har lyckats få bukt på det.
José Sá tycker jag är en väldigt duktig målvakt faktiskt.
Ja, absolut.
Väldigt underskattad.
Väldigt, väldigt
bra. Han har räddat dem många gånger.
Ja, absolut. Och nej, men det som sagt, det hade verkligen förvånat mig om de hade...
Om de åker ur liksom.
Om de åker ur eller ens nere. För ja. Jag tror att det kommer en vändning. Kanske är ett VM-uppehåll.
Kanske det man behöver.
Gudsräddningen för dem.
Risken är väl att halva laget uttaget till portugisiska landslaget kanske.
Ja,
inte
ja,
halva, men
absolut.
Några stycken
ja,
kanske.
Jo.
Med i truppen i alla fall.
Men det kanske inte jättemånga av dem som faktiskt spelar.
Nej, det är ju det.
Så det kan ju vara ett plus i kanten för dem kanske. Tottenham städar av Brighton. Och det var den enda matchen jag inte hann se någonting av.
Nej, den såg inte jag heller något av.
Annat än att jag knöt näven i fickan när Kane gjorde mål.
Hörde du om en Weppo eller?
Ja, det måste vi faktiskt ta.
Ja, jag tänker när vi ändå pratar om Brighton.
Eftersom att vi också har hyllat killen.
Ja, han är fruktansvärt duktig.
Väldigt alltså, bra spelare.
Jag tycker Brighton har haft många sådana.
Ja.
Alltså han, Nwepu, Caicedo, Bizuma. Alltså sådana mittfältare som är väldigt...
Men även på mittbacksidan. Alltså man hittar mittbackar som för det otränade ögat är en jävla medelmåtta.
Ja.
Och som går in och gör det fantastiskt bra.
Ja.
Alltså det är bara att lyssna på alltså backtrean de har, Webster, Dunk, Fältman. Alltså det är ju alltså förutom Fältman som gjorde lite av ett namn för sig.
Mm.
Alltså det är ju inget.
Det är inget som man blir imponerad av. Det
som du blir jätteimponerad utav. Men de gör det bra som sagt. Jag såg inte den här matchen. Det är väl typ den första Brighton matchen jag inte sett i år.
Ja.
Och ska, det var lite synd, för jag hade velat se lite vad De Serbi hittar på där över tid. Men som sagt, vi får helt enkelt se.
Ja.
Viktig poäng för Tottenham som ju, alltså de satsar ju mot toppen och det är tydligt. Och de behövde den där tre poängaren.
Men ni som inte, jag tänkte bara säga det, ni som inte hörde om det här med Weppo då, han har ju ett ärftligt hjärtproblem.
Ja,
tydligen, så att han har fått avsluta karriären nu för att han har problem med hjärtat. Och det
som oroade mig lite.
Vad är han, 25 va, tror jag eller någonting? Jag tror han är som jag.
Ja.
25.
Alltså det som oroade mig lite 24-25. Med honom, det var ju att i hans inlägg på Instagram. Jag ska ta upp det här. Här är han ett av hans hejdå brev. Han började med det till Brighton. A boy from small Zambian, from a small Zambian township called Chambishi has some news to share. He stood strong to follow his dream of playing football at the highest level, and by the grace of God he lived his dream by reaching the Premier League. Some dreams, however, come to an end, so it is with sadness that I announce the need to hang up my boots because of the medical advice I have received. This is, however, not the end of my involvement with football. I plan to stay involved in some capacity. Jag kan avsluta det lika väl. I would like to take this opportunity to thank everyone that supported me in my football journey, including my wife and my family, my agent, the Zambian FA, all my previous clubs, teammates and coaches, and especially everyone at Brighton and Hove Albion. Jag är lite orolig för, det är att han skriver, och även i liksom kommentarer på sociala medier och sånt som han har svarat på, så skriver han något i stil med så här, I'm not done och jag ska fortsätta och I live by the grace of God och alla de här grejerna. Det som oroar mig, det är att han letar upp någonstans att spela där inte det här gäller. Typ som Eriksens fall, att han kunde inte spela kvar i Premier League just eller inte just då,
inte just
för
då,
att han hade pacemaker och då fick han hitta något annat ställe. I detta fallet så är det liksom en hjärtsjukdom där doktorer bara har sagt att men du, det går inte att spela fotboll.
Nej.
Du kan inte göra det. Det är för farligt. Jag får en känsla utav, efter att ha följt honom och hans kommentarer och skrivelser på sociala medier, att han fortfarande är lite blind.
Ja, att han säger, ja men om jag spelar på lägre nivå så är det lugnt.
Typ. Exakt. Det är ju, jag hoppas,
man hoppas att han menar att han är involverad på ett annat sätt. Ja. Att han kan vara tränare eller alltså hjälpa till på något sätt så inte han är aktiv själv, för då är risken att han
det blir nog jätteviktigt för honom. Som sagt, jättetråkigt,
väldigt tråkigt,
som sagt, eftersom att vi har hyllat honom så mycket, så det är jättetråkigt verkligen, faktiskt, och jag blev verkligen ledsen när jag såg det. Men jag blev verkligen ledsen av att se det, för det och jag hade ingen, jag tror inte någon hade någon aning om att det var så allvarligt. Och
nej, jag hade inte ens hört att han hade det här problemet. Nej, så att
inte jag heller. Och det är såklart jättesynd, och alla tankar till Enoch Mwepu som på kort tid blev en publikfavorit i Brighton och en jättefin spelare, som sagt. Nog om det, vi ska röra oss vidare in i söndagen också, där vi hade, jag skulle säga, två högkaratiga matcher. Även om Crystal Palace Leeds var rätt underhållande också, så spelade Arsenal mot Liverpool. Och det var ju en do or don't för Liverpool.
Ja, det var verkligen inför matchen, var det så här, förlorar de så är de inte ens med i ligasnacket längre, alltså i toppen.
Så för Liverpool så var det do or don't.
Ja.
Och för Arsenal så var det prove your point.
Ja.
Och jag tycker väl egentligen att, alltså, jag gjorde en video om det på TikTok. Det var min första TikTok-video på 100 år. Kändes det som. Men såg du matchen eller?
Jag såg matchen, ja. Jag missade några minuter i... när var det?
Jag missade precis i början.
Jag missade Sakas mål, för jag tänkte ju på tilläggstid där i första halvlek att men nu är typ slut, så jag stängde av. Och jag missade när Luis Diaz skadade sig. Det missade jag. Men det var bara för att jag var borta typ 2 minuter. Då. Men,
I den här matchen så jag tycker att det, alltså, i vissa drag så dels så visar Arsenal hur jävla bra de är.
Oh, ja.
De är jättebra.
De är väldigt bra. Giftiga på många, alla offensiva positioner tycker de är väldigt giftiga. Så de säger att Martinelli började ju väldigt starkt, men under hela matchen så känns han farlig.
Till och med så att man märker ju inte ens att Zinchenko är borta om man får spela med en högerfotad vänsterback som heter Tomiyasu, som gjorde att i bitar så kan inte Arsenal vara så flytande som de har varit.
Nej.
Just med de här positionsförändringarna som vi har pratat om och hela den här biten. Men det man får istället, det var ju att alltså Liverpool, förutom det målet i första halvlek
som Nunez gör,
så Liverpool kan ju inte spela igenom Arsenal.
Nej.
Med längre passningar, hårda passningar, penetrerande passningar. För de löser inte det.
Nej.
Diaz kommer inte igenom. Han är energisk och vill mycket, precis som vanligt. Löser det inte. Salah ser ju rent av dödsblek ut.
Ja. Han är ju... Ja. Det har ju sagt innan.
Han är ju inte
han är bland de sämre i Liverpool varje match nu, tycker jag. Och han bidrar inte med något.
Nej. Annat än hans presslöpningar. Det är ju, men även där är ju Arsenal kalasbra.
Ja.
Jättebra. Det är inte mycket att gnälla på.
Nej.
Överhuvudtaget. Jag fastnar och landar i att Liverpool, deras absolut största problem, det är deras passningstempo, framförallt på offensiv planhalva. Och framförallt, det är så lite vinklar.
Mm.
Det är så få vinkelpassningar, och när de väl hittar vinkelpassningar, alltså man spelar diagonala, inte lodräta eller vågräta passningar, utan du spelar från
45 grader passningar.
Ja, men
typ
45 graders passningar och så vidare. När de här passningarna slås, det är ju ofta och alltid varit signaler för Liverpool att steppa upp passningstempot. Spela på en touch, någon tar en löpning in emellan. Framförallt de gångerna som Liverpool faktiskt lyckas trycka ner Arsenal, så är ju det jätteviktigt, för man märker att vi kommer till Liverpools heder, så märker de efter ett tag att vi kommer att behöva såga oss igenom deras liksom försvarsspel runt omkring mitt plan. Så vi måste etablera högt upp och vara lite tålmodigare, för det funkar inte att lita på att Trent hittar en förstoringsglaspassning. Men när de väl är där, så alltså mittfältarnas positionering när bollen kan hamna hos Nunez, när bollen kan hamna hos Salah, när bollen kan hamna hos dem, framförallt då tänker jag på Henderson och Thiago. De hamnar inte i vinkel gentemot vad passningen ska gå.
Nej.
Utan de hamnar...
Ofta i passningsskuggan.
Ja, och de hamnar för långt ifrån. Och alltså det finns ingen synk i när bollen går på felvänd spelare.
Nej.
När bollen
för
hamnar...
Man spelar ofta felvänd, rättvänd, felvänd. Alltså det är ju lite grundtanke för att jobba sig framåt.
Precis.
Och, så då har du en target som Nunez i många fall. Ska han nickskriva hem på någon eller... Vi säger ta den på fötterna hemåt på någon. Då, som du säger, någon måste ju komma i vinkel så att... Alltså hitta en rätt vän, för annars kommer han ju inte därifrån.
Och för er som är insatta i termer och så pratar man ju ofta om den tredje mannen eller den tredje spelaren.
Ja.
Och det är ju när man, om man ska illustrera det i poddformat, säger att du är en... man spelar en 4-3-3 med två offensiva mittfältare. Så spelar den vänster offensiva mittfältaren till forwarden, centerforwarden, så blir den tredje mannen den andra mittfältaren.
Den andra offensiva
mittfältaren. Som behöver komma nära där, för att det går inte att nå den mittfältaren från mittfältare till mittfältare.
Nej.
Men via en passning till forwarden så kan du hitta till honom. Det behöver ske fort om det är till Liverpool. Framförallt eftersom att du bygger så mycket på yttrars löpningar in bakom där forwarden har tagit åt sig uppmärksamhet. Det är ju grunden i hela Liverpools anfallsspel.
Ja.
Oavsett om det är kontring eller etablerat anfallsspel.
Mm.
Men det sitter ju inte. Det går så jävla långsamt.
Mm.
Och framförallt Henderson i den här matchen. Han är helt vilsen. Han är viktig på många sätt. I sin mentalitet och sin arbetsvilja. Men positionsmässigt och prestationsmässigt i Liverpools spel med boll, han är helt värdelös.
Kan det vara att han har svårt att anpassa sig nu, att de börjar spela mer ett 4-2-3-1 nu, vill de ju testa. För de tyckte ju, det verkar ju funka mot Rangers i Champions League. Så det känns som att Klopp vill börja få in det. För han sa det, vi spelar så här mot Arsenal. Det sa han inför matchen, för att vi vill täcka vissa ytor som han tyckte vi täckte för dåligt tidigare. Och jag tror bara att, tänker om han blir lite förvirrad av att spela två sittande mittfältare. Jag
tyckte nästan det blev lite paradoxalt nog, så blev det lite fel, eftersom att Arsenal inte kunde ställa upp med Zinchenko och det inte var lika mycket rotation.
Nej.
Så stod ofta de, eftersom att Arsenal spelade så mycket på kanterna och förlitade sig så mycket på att man var bättre på kanterna än vad Liverpool var, framförallt där då Martinelli, Trent som klockrent exempel, men det var så lite utav deras verkligt farliga anfall som skedde via att man blev övertaliga centralt, och ofta så blev ju de här två sittande mittfältarna i Thiago och Henderson generellt, de blev ju bara stående i ingenmansland för att Arsenals hot kom från helt andra ställen. Och det så defensivt så blev det liksom bara pannkaka av det hela. För att de fick inte alls ut det som jag tror att de ville. Där hade man nog funkat bättre i att starta Fabinho och ha två offensivare mittfältare. Just för att kunna flytta över tydligare och sätta ett högre tryck på Arsenal, framförallt i uppspelsfas. Mm. För i uppspelsfas, de löser ju inte Arsenal.
Nej.
Alltså, Arsenal är ju för bra där. Och det är för få spelare som verkligen sätter press, och det är ju flera gånger som de väljer att inte pressa. Redan i första halvlek.
Ja.
Och det är ju inte vanligt för ett Liverpool-lag. Men de har bitar utav succé. Och de har bitar utav att de lyckas emot Arsenal. Men Arsenal är för bra. Och de vinner i de allra viktigaste bitarna utav matchen. Till exempel Martinelli som snurrar upp Trent på... Eller alla som försöker.
Ja.
Inte bara Trent.
Nej.
För han gör ju sin bästa match för säsongen, Martinelli.
Ja,
trots att han har varit jättebra i många andra matcher också.
Ja, men den här är en riktig högklass alltså.
Arsenal vinner ju inte utan Martinelli.
Nej.
Faktiskt. Och det är sällan jag pekar ut en spelare som matchavgörande, framförallt offensiva. Men så pass bra var han. Och jag tycker heller inte att Liverpools försvar är så dåligt som folk vill peka på. Alltså,
nej, det är bara Trent som har fortfarande, som jag märker,
han har ju svårt.
Han har ju svårt. Och framförallt i en mot en situationer tycker jag han blir väldigt... Han är inte tillräckligt följsam och tillräckligt liksom på tårna för att hänga med om det är en dragning eller en kroppsfint eller sånt där. Utan jag tycker att han... Nej, jag vet inte. Han gör det inte tillräckligt bra. Han löser för få en mot en situationer.
Håller med.
Sen är det inte så jättetacksamt att möta en Martinelli såklart med den farten och sånt där, men startar man som högerback i Liverpool, då kan man nästan kräva det. Att man kan lösa bättre i alla fall.
Håller med. Och som sagt,
men det är inte bara hans fel. Det är det absolut inte. Och sen så går han ut skadad också. Det är ju inte jättebra för dem.
Och jag tror att Trents självförtroende är kört i botten. Och det är första gången sen hans intåg i startelvan som han verkligen har behövts ifrågasättas.
Ja.
För att, precis som vi har pratat om, han har haft det ovanligt svårt defensivt. Och man behöver lösa det defensiva för att ha självförtroendet i det offensiva. Det är ju, jag tror ju att anledningen till att han inte har varit så produktiv offensivt, det har ju haft att göra med att han har haft så pass tufft defensivt att han saknar självförtroende när han väl kommer upp i de avgörande situationerna.
Jag tror också det, och att det sätter sig lite att nu måste jag lösa det här, och så glömmer han bort, alltså så får han inte till fokus till offensiven.
Lite så här, med tanke på det misstaget jag gjorde defensivt här, nu måste jag sätta
han lite
här.
Så, han sätter lite press på sig själv, tror jag.
Han försöker kompensera för det han har misslyckats med offensivt, och då blir det för svårt och för tungt. Däremot så ska man säga att Nunes mål, det är Trents passning.
Ja, det är det.
Det finns ingenting man kan säga om det.
Nej, det är en väldigt bra djupledsboll.
Helt rätt tajmat, och det kommer i ett läge när Liverpool har i början av matchen försökt att hitta in bakom, lyckas inte. Mm. Och de har gjort några anfall där man har varit lite mer tålmodig, lite mer kortpassningsspel, lite mer blandfotboll i sättet man anfaller på. Och Arsenal börjar liksom droppa lite ifrån backlinjen och vågar inte ligga riktigt så högt och kompaktar ihop laget utan att falla.
Mm.
Och då får Trent bollen och tittar upp och bara där.
Mm.
Och den är inte perfekt slagen, men den är, det är, alltså intuitionen är sjukt bra.
Mm.
Och det landar ju i att Nunez får göra mål där till slut. Och, ja, men i det stora hela, det är inte orättvist att Arsenal vinner.
Nej, absolut inte.
Det är det inte. Däremot, för mig i alla fall, Gabriel Magalhães.
Så det hans tjafs med Henderson, eller? De håller det på att utreda det nu.
Jag vet. Vi kommer till det.
För jag såg det också när hela den här situationen. Jag bara såg att de tjafsade. Och man såg på blicken på båda att det här är seriöst. För att de var... Men jag menar, man har varit med om tjafs på både sätt och varit med om på planen genom åren. Men det, och då... Man märker skillnad om det bara är irriterad för att det är en alltså tajt och intensiv match. Och det kan vara derby eller vad det nu är. Men här syns verkligen att Gabriel blir tokig på honom för att Henderson säger tydligen någonting som inte är trevligt.
Nej, och det skulle ju gå emot så sjukt mycket man tänker om Jordan Henderson.
Ja, det är ju så olikt honom.
Ja, det är det verkligen.
Och göra det på det sättet i alla fall. Han är ju inte den grisiga i, på det sättet.
Nej.
Och stå och munhugga och, eller så här, hålla på och säga saker. För
och framförallt eftersom att många nu, det är ju bara rykten,
ja,
ska sägas, men
ja, vi har inget,
folk vill ju peka
bevis, men...
på att det här var med något rasistiskt motiv.
Det är ju klart att folk tänker att det är så. Det är inte omöjligt och det känns ganska logiskt att folk pekar på det, för det är lätt att göra det i. Alltså, det är inte konstigt att man drar den slutsatsen. Sen så är det inte säkert att det är så alls. Men...
Och det vore ju helt sjukt om Jordan Henderson, alltså mannen som står för... Alltså han är ju verkligen gentlemannen.
Ja.
Han är killen som går till som drar ihop alla lagkaptener när Superliga annonseras.
Ja.
Det är ju Mr. Good Guy i fotbollsengland, eller nästan i fotbollsvärlden. Han är otroligt högt respekterad. Mm. Att han skulle slänga ut sig något sånt, det vore vansinnigt alltså. Ja.
För man ser i klippet också, jag har sett det efter han, Gabriel går ju fram till andra Liverpool-spelare och liksom bara, hörde ni vad han sa?
Ja.
Alltså lite så tolkar jag det som hur han liksom går till dem och bara, men hör, alltså han vill att de ska reagera på vad Henderson sa eller gjorde. Så det ja, vi får se vad, om de kommer fram till någonting, men det är någonting han inte är glad över i alla fall.
Mm, det är det.
Gabriel. Ja.
Jag tänkte vi skulle ta det senare för att det var mer allvarligt än den första, men som sagt, det följer man ju verkligen, för skulle det visa sig att det finns bevis för att han har sagt någonting rasistiskt, så riskerar han ju att rasera typ hela sitt rykte.
Ja, det gör han.
Jordan Henderson.
Ja.
Men tillbaka till Gabriel.
Mm.
Straffen eller icke straffen?
Ja.
Vad är det för dig?
Jag måste få upp det igen så jag får se det. Jag minns att jag...
För när jag ser den, både live och på repriserna, för mig så är det tokstraff.
Ja. Ja, just det. Nu kom jag på det. Jag var tvungen att tänka vilken situation du tänkte på. Men ja, jag minns också att jag tänkte på att det var solklart. För att jag har inte exakt koll på hur handsreglerna är. Jag kollade till exempel igår i talande stund, så fick ju City ett bottenmål, en botten mot Köpenhamn, där Mahrez fick den lite på handen innan Rodri gjorde mål.
Ja, just det.
Där var jag också när jag kollade på den, bara, men va? Och samma Rashfords mål som blev botten mot Everton.
Ja.
Där var också så här, men varför, för det första två, tre repriserna på Rashfords mål till exempel, där var jag så här, men den rör ju inte ens handen.
Mm.
Sen på någon tredje vinkel så såg man att det rör lite, men jag är så här, varför ger man, varför, nej, jag greppar inte riktigt, för jag kan inte exakt hur regelsystemet är, men jag tycker inte varken någon av de två situationerna är så pass illa så att det ska vara hans. Men sen finns det ju säkert regler om att så fort den nuddar så är det hans eller någonting så här. Men jag tycker ju generellt att det inte ska vara det. Och detsamma, men här på Gabriel, då är det ju, han gör sig större, det är ganska onaturlig position att ha handen uppe vid huvudet där, för han, den flyger upp i och för sig för att han går ner en block, men det är ju inte där armen är i vanliga fall, och han stoppar ju ett inlägg. Alltså, så jag tycker ju det är straff.
Alltså,
för jag kan inte anse det, men jag tycker den är straff.
Alltså, för grejen är så här, det som gör att jag blir, alltså, för ni vet, jag hejar varken på Arsenal eller Liverpool, så jag är ju verkligen helt neutral här.
Jag samma här.
Båda klubbarna lika mycket, eller gillar dem. Men hur fan är det inte straff? Och det som jag fick fram då, jag luskade som fan i detta, för jag var verkligen så här, För kommentatorerna var ju så att det där är ju straff. Och sen blev det aldrig någon straff.
Nej.
Och studion var väl likadant. Och sen så började jag luska i det och kolla lite på lite sociala medier, på Reddit och såna här grejer. Och då är det tydligen då. Då är det en vinkel där man ser att bollen liksom rullar från bröstet.
Den tar bröstet och sen handen, eller?
Den snuddar bröstet och sen ut på handen. Vilket gör att det inte är straff. Och det är jag verkligen så här. Men hur kan den touchen förändra det faktum att handen är i en onaturlig position?
Ja, men det är ju vad den tar först. Det är alltid så. Tar den på en annan kroppsdel och sen handen, då är det tydligen
inte hans. Och det köper jag, men det måste finnas någon nyans där.
Ja.
Och det är det som gör att hans regeln aldrig kommer bli liksom perfekt också.
Det kan den aldrig bli egentligen.
Så är det. Men i det här fallet så är jag verkligen så här. Men här ser ju min farmor att det är straff. Så jag förstår verkligen inte. Men... alltså oavsett hur hans regeln är skriven just i år, så tycker jag att det där är tokigt.
Jag måste nörda ner mig lite i den där handsregeln någon gång.
Jag ska också läsa på den helt och hållet.
Ja, som sagt, jag tycker det är så oklart hans än de här två situationerna, Mahrez och Rashford till exempel. För de är ju naturliga positioner. Och jag tycker, jag är lite den här regeln som det var förr i alla fall, med att får du någon fördel av att den tar på din hand eller inte.
Och
det
Gabriels
tycker jag påverkar
fall...
också. Ja. För i det här fallet, i Gabriels fall, så får ju Gabriel en fördel att den tar på handen. För annars ser du ett inlägg som går förbi. I Mahrez och Rashfords fall, den nuddar ju på vägen ner. Den hade ändå landat på typ samma fläck.
Ja.
Det är bara att handen snuddar med millimeter. Alltså, då tycker inte jag att det påverkar egentligen inte spelet eller bollbanan eller någonting sånt där.
Nej.
Det är där jag är lite så. Jag tycker om det påverkar eller inte. Det är som det här med offside-regel också, samma sak. Om det påverkar eller inte, påverkar inte, då behöver man inte vara i och pilla på det.
Nej.
För då, bara för, då blir bara, ja, jag vet inte.
Nej, jag håller med dig. Det blir lite lurigt.
Man blir alltid tokig.
Och det är det som blir ännu lurigare med det också, det är ju att alltså, tänk om Liverpool får en straff där.
Ja.
Alltså, då snackar vi ju faktiskt om en helt annan matchbild, eventuellt.
Förmodligen.
Men som sagt, man kan inte sitta och klura i det hur länge som helst heller, utan
nej,
det är klart
går
att...
Nej, om...
Alltså, nej, man kan inte, nej, det går
om,
ju
inte. Ifall att.
Så det är lurigt och klurigt. Och, men jag kan förstå Liverpool-supportrar som är upprörda över detta.
Det gör jag.
Såklart. Nog om det. Jag tänker så här. Jag har ju sett United ett tag nu utan att prata så mycket om dem. Så jag tänker att vi sparar Everton Man United. Och så är det ju match imorgon för dem och sen även... till helgen och till nästa avsnitt så ska jag göra en liten scout på United, för det är många som liksom inte tittar på fotboll så som en tränare gör, som har frågor om United, och det är flera som har frågat mig vad jag tycker om United. Vi sparar det så jag har lite mer kött på benen till nästa vecka.
Kan
väl bara sammanfatta det som att 1-2 är i underkant, och det blir onödigt spännande på slutet, för jag vet i fan vad United gör i sista kvart.
Nej.
Typ så.
Okay.
Viktigt för Ronaldo att få göra sitt första mål för säsongen, givetvis.
Det är sjukt att det är hans första nu. Alltså. Det känns så konstigt att säga det.
Men också, nu höll jag på att försäga mig här, men Antony.
Ja.
Mål igen. Och jag har äntligen hittat ett mönster i vad det är som gör att han gör mål varje match.
Okay.
Så det kommer vi till nästa vecka.
Nästa avsnitt.
Ja, det gör vi.
Ja.
Men lite fantasy också. Och jag lyckades...
God omgång faktiskt. Ja, jag har gröna pilar i typ 2-3 veckor nu.
Ja, det har jag
inte. Jag är nöjd alltså. Jag har hittat några spelare nu som jag känner verkligen levererar för mig.
Mm.
Nu har jag dock lite struggle. Jag tänkte säga det innan vi pratade om Trent. England har 3 högerbackar skadade nu. De 3 som... Trent skadad, Reece James klev av nu igår i igen. Champions League igen. Mm. Walker har knäopererats. Trippier kanske får starta.
Från att det var en diskussion om hur många högerbackar man fick ta med till ett mästerskap.
Ja, nu har de lite...
Så är det.
Och nu har de inte mätt i cash länge heller.
Nej,
så
precis. Så det tåget har ju gått.
Ja,
men lite fantasy ska vi snacka, Simon. Yes. Så rulla den gingen, för den är trevlig tycker jag.
Ja. Fantasierna med har du inte Niva en egen jingel?
Nej, precis.
Nej, exakt.
Exakt.
Är
det du som försöker starta beef med Sveriges största sportjournalist?
Ja, yep.
Härligt.
Skriv till mig på Twitter. Jag har inte Twitter, men skriv ändå. Startar vi en beef?
Kan jag börja med
börjar
mitt
då? Du?
Mm. Där Cancelo, inbytet av Cancelo förra veckan räddade själen på mig den här veckan för att han plockar 18 poäng.
Yes.
Och jag vill faktiskt mena att jag satte in honom på vid helt rätt tidpunkt. Inte bara för att, alltså, jag satte in honom för en och en halv vecka sedan och sen dess så har jag ju producerat poäng så det bara sprutar om det.
Ja, bara att han får en poäng mot United, eller mot United när han gör 6 mål, det är ju bara
det är väl pumpen då.
Ja.
Så han har spelat 3 matcher för mig och gjort liksom avsevärt mycket poäng i 2 utav.
Ja, du har haft han hade du han mot Wolves?
Mm.
Ja, det är ju väldigt bra.
Mm. Så han har ju varit bra för mig.
28 poäng på 3 omgångar. Det
ja, det är skapligt okej, briljant.
Ja.
Men resten av laget är ju bara att glömma i stort sett. Okay. Det är ju Kane, Haaland, De Bruyne och Cancelo och Andreas Pereira faktiskt.
Jag tog ut honom inför den omgången.
Ja, det var synd.
Ja.
Men Ramsdale, Perisic, Dalot, Nico Williams, Ait Nouri, Harrison, alla under 3 poäng.
Ja.
Och på bänken så har jag Kulusevski skadad, Bailey skadad, Awonji 0 poäng och Ward 1 poäng. Så det är ju inte fantastiskt.
Mycket poäng fick du?
57, så jag är 1 poäng under average.
Ah, okay.
Vilket ändå, alltså, sett till att det var en så dålig vecka för mig egentligen, så är jag rätt nöjd med att mina liksom, avgörande spelare producerar poäng
liksom.
För att ta upp mig på average i alla fall, så jag bara kan glömma den här veckan och gå vidare. Liksom. Mm.
Ja, du hängde med, men det var inga differentials som stack ut och hjälpte dig. Liksom.
Nej, verkligen inte, tvärtom. Nej. Men till nästa vecka då, så jag tar mitt bara lite snabbt där. Jag hade 2 free transfers att göra.
Ja.
Så då tog jag in Trippier istället för Perisic.
Mm, det låter sunt.
Och sen tog jag in Ödegård istället för, vem var det jag plockade ut där? Var det Harrison?
Ja. Harrison tror jag.
Och det var ju helt sjukt.
Det är ju bra faktiskt, för Leeds är väldigt... Visst, nu är Bamford tillbaka, så nu får man se om de kan börja göra lite mål och leverera. Men Leeds känns svåra att ha med i fantasy tycker jag just
ja,
nu.
Ja, för de har många spelare som gör... Så de har ingen spelare förutom Bamford.
Nej, Bamford kommer göra en del, Rodrigo en del, Harrison en del.
Exakt.
Aronsson en del, så de kommer fördelas rätt mycket där.
Exakt,
tyvärr.
Så jag plockade in Ödegård och det som slog mig, det är ju att det skiljer typ 300 000 på Ödegård och Harrison.
Ja.
Det är ju helt sjukt.
Ja, det är det.
Så jag hade ju råd med Ödegård och har lite kvar på banken.
Ja, men det är bra. Det är bra att ha nu inför, det är ju ganska tajt nu inför VM, så det kan vara bra att kunna ha lite marginaler och så.
Precis. Men det jag hoppas på, det är ju dels så Bailey som såg så fin ut och som producerade mycket för mig det senaste.
Går jag är fortfarande skadad. Skeptisk till honom, men jag är imponerad att du håller så hårt i honom. Men det är ju som sagt, det är bra att man har lite olika som man tänker lite. Men jag har alltså svårt för att se, jag får inte in den här produktionen som jag vill ha. Visst, han är superbillig. Men
Nej, men det är det som är grejen. Han är billig.
Jag har börjat
han är...
höja mitt mittfält kan jag säga i pris.
Ja.
Jag ska förklara sen vad jag har för mittfält.
Ja, precis. Ja. Men som sagt, så Kulusevski, om han inte...
Han tränade nu i veckan.
Ja, han gjorde det.
Ja, han lade upp i bild igår på att han var i träning. Så han är nog med i helgen.
Ja, förhoppningsvis. Och i så fall så blir det ju Chorba, för Richarlison har ju varit allt annat än fenomenal.
Ja.
Så jag tror väl att han går direkt in i startelvan igen.
Hoppas det.
Skulle jag gissa. För dig då? Vad plockar du på?
77.
Oj!
Ja, det var riktigt gött.
Riktigt bra. Vad ligger du på för plats nu då?
Vi ska se här. Jag ligger på 858.
Ja, då gick du av mig.
Mm. Jag tog ju 20 poäng med den där omgången, så nu måste jag...
Kul att
Jag hade ju fortfarande Henderson i mål. Jag vill få ut han, men jag har andra prioriteringar de senaste veckorna, så han har bara fått vara kvar. Jag vet att Nottingham inte är bra nu. Så han får bara gilla läget. Sen har jag Trippier då, sen ett par veckor tillbaka.
Mm.
Senaste 4 omgångarna har han plockat 8, 5, 7, 7. Och han har haft nollan i en av dem.
Mm.
Men han gör assister och han får bonus. Mm. Så det betalar ut sig ändå. Det jämnar ut sig så att säga. Och sen hade jag tyvärr Rhys James då, som inte fick starta. Han spelade bara 18 minuter mot Wolves.
Mm.
De hade ju spelat CL så att de vilade ganska många. Jag hade både James och Sterling. Ingen av dem startade.
Mm.
Tyvärr. I Chelsea då. Sen hade jag Cancelo. Sen startade jag med Sterling, men eftersom han inte spelade så fick Estupiñán komma in.
Mm.
Fick ju tyvärr stryk då mot Spurs, men han fick 2 poäng. Sen hade Martinelli på 12 poäng. Foden på 11 poäng. Rashford 2. Jag hade råd att ta ut Andreas Pereira mot Rashford. Och jag kände ändå att det är väl ändå en uppgradering. Nu, visst, nu gjorde Rashford inte mål. Han bottomt. Pereira gjorde mål. Så denna omgången gick jag väl minus. Men kanske typ 4 poäng.
Långsiktigt men så blir det
långsiktigt plus. Så känns det som att det är bättre. Och så har Saha också. Och då hade jag också Sterling som blev ut. Han hamnade ju på bänken automatiskt för att han inte spelade alls. Då. Så jag har ändå ett mittfält med Foden, Martinelli, Sterling, Rashford, Saha. Det är jag ganska nöjd med.
Det är väldigt bra.
Det är väldigt bra. Jag fattar inte hur jag har råd med det. Men det är, jag känner att det är spelare som gör poäng i sina lag. Sterling är fortfarande inte 100 poäng. Han hänger fortfarande lite löst. Men, och sen så hade jag Haaland som kapten. Hade önskat att jag hade Cancelo eller Foden. Men Haaland gjorde i alla fall ett mål. Så han fick 12 poäng. Och Jesus hade jag 5 poäng. Och så hade jag Ward på bänken. Emerson, Billy, femte back på bänken. Och så hade jag Mitrovic, bänkade jag. För det jag tänkte, han kanske startar. Men förmodligen inte. Så jag tänkte, jag sätter på bänken ifall någon inte spelar. Men i alla fall. Han hoppas jag spelar till helgen istället. Annars får jag fundera lite. För nu har ju James skadad. Mitrovic får vi se lite då. Jag måste kolla upp lite på honom. Och sen är det ju nästa vecka har jag ju 5 spelare just nu som inte spelar. Som Arsenal och City inte spelar. Så där måste jag fundera lite på om jag ska ta typ minus 4 och sen bänka lite spelare eller om jag ska till och med ta en free hit. Inte till denna omgången utan till omgång 12.
Just det. Jag har fortfarande en trippelkapten att ge ut. Den klurar jag lite på. Men
det är ju egentligen någon gång vi ska se här. Det är ju, jag tittar ju när Haaland har bäst. För de är ju till Liverpool, men jag är så här, förr pratade jag om att ja, men kan vara bra att börja plocka ut City nu då, och det är inte helt fel. De möter Liverpool och sen blankt, men jag är inte särskilt orolig över, nu är det alltid City, Liverpool kommer nog fortfarande vara, det kommer nog vara jämnare än vad man tänker. Men jag är inte särskilt orolig. För, och Haaland spelade inte i, nu, i Köpenhamn heller, så han är helt utvilad. Många spelare sitter vilade i veckan för att de var ganska trötta, sa Pep. Men ja, det skulle ärligt inte förvåna mig om City på något sätt inte kör över Liverpool, men vinner de med 3 eller 4 mål, det hade inte förvånat mig.
Nej.
Faktiskt, med tanke på den formen Liverpool är i, sen gör de en rätt bra match mot Arsenal, men steppar City upp som de kan göra, då är det, och kan det vara skillnad på dem verkligen.
Verkligen.
Men annars är det, vi ska se här, han har 5 november har han Fulham hemma till exempel. Omgången efter han Brentford hemma, kanske inte lika. Everton hemma 31 december kommer då, det är ju ett tag kvar. Men det är bara man kollar om man har något quote unquote bottenlag eller lätt lag. I så fall, det är då man ska hitta trippelkapten. För Haaland är ju den som levererar. Ja, men han levererar ju varje vecka. Han är ju den som man kan lita mest på.
Absolut.
Så det är ju egentligen det. Men, vi får se. Det är...
Ja, precis. Men som sagt, vi har ju en bit upp till
toppen
där.
Ja.
Upp till toppen där. Och jag är besviken på er följare. För att det är min kompis Anton som har återtagit första platsen. The Supreme Lovers.
Du, jag kommer snart här. Jag har bara 850. 7 platser. Så ta igen så höjer jag kapsen.
Ja, exakt. Rimligt. På andra plats Trubaduren Söner. Yes. På tredje plats en riktigt bra, en nykomling. Mm. En riktigt bra, ett riktigt bra namn. Control Alt Delict.
Yes, gött.
Riktigt bra. Sen har vi Kalmar FF på fjärde plats. Jag gissar att det inte är det riktiga Kalmar FF.
Det tror jag inte.
My Hits Don't Lie på femte plats. Sen har vi XI eller 11 på sjätte plats. Jesus Christ på sjunde.
Jesus Christ.
Kalles Knattar på åttonde tillsammans med Rutger M6 City. Köper den inte riktigt, men okej.
Okay. Ja.
Och sen tionde plats, I Can't Take Lose. Helt enkelt. Och det är våran topp 10.
Den är jämn. Det är, ja, 20 verkligen. Poäng emellan. Det är inte mycket.
Nej, det är jättejämnt.
Det är en Cancelo.
Det är väl egentligen Anton som har dragit ifrån det lite.
Ja, lite i alla fall. Annars 11, är det bara 11 någon poäng framför. Poäng. Ja.
Men som sagt, det är ju en dålig vecka. Så är man nere på åttonde plats i stort sett om man har legat detta veckan innan.
Kolla med han eller om han har avsett till oss vad han är rankad i världen nu då. För han, ja, det är, han har ju... Alltså, och ha så mycket poäng. Jag är ju liksom 100, vad är det, 150 poäng efter typ. Och ja, jag är ju inte rankad så högt ändå, men jag bara med så mycket poäng som han har, borde han ligga ganska högt ändå.
Vi ringer honom.
Ja, vi ringer, vi tar, han får vara med i livepodd här nu.
Precis. Hej, det är Jonathan.
Hej Jonis.
Tjena, hur är läget?
Jo då, det är fint. Vi är på Pinchos och firar lillebror som fyller 17.
Där ja, snyggt.
Låter
ja.
Gött.
Ja.
Vi har, det är bara superkort. Vi håller på att spela in just nu. Du ligger ju etta i våran Premier League-podd, eller Premier League Fantasy-liga. Vad ligger du på för plats i världen?
Overall rank liksom.
Ja.
Han måste ju vara typ topp 10 000 tänker jag typ. Det är min gissning.
Vi gissar topp 10 000.
2004. Ja. 2004.
Exakt.
Helvete!
Ja, det är sjukt.
Det är nog det högsta jag har hört.
Ja. Jag har ju lyssnat på Svenska FBL-podden när de intervjuat folk. Vad ligger han i Sverige då? För jag har ju hört han som vann i Sverige förut till exempel. Han var typ topp 100 i världen.
I Sverige då?
Det står ju precis över där typ.
I Sverige är det plats 57.
Jösses Amalia, klass. Det är helt klass. Sjukt. Och du började spela fantasy i år?
Nej, alltså jag har spelat lite så här halvloj typ i 4 år. Men det är typ de 2 senaste säsongerna som jag börjat spela lite mer.
Ja, det är
imponerande.
Helt sjukt.
Det har ju bara varit tur hittills. Mm. Det är liksom inte en vettig människa plockar in Daka den här förra veckan.
Patson Daka.
Ja, jag tittade in din trupp och reagerade på det.
Men
so far so good. Vi är bara lite oroliga att jag ska behöva ge massa pengar till dig.
Och han har Bowen med. Vem scoutar Bowen?
Vettigt ändamål istället.
Ja, men det är kalas det. Vi hörs framöver. Vi vill bara ha ett utlåtande från nuvarande ledare.
Från nuvarande ledaren, precis. Exakt. Stryk under nuvarande i så fall.
Ja, precis. Ja. Nej, men vi hoppas på dig, men du får fan inte vinna.
Nej, det kommer inte hända heller. Alltså, det ska nog se.
Jag tror Isak.
Kalasar du firar brorsan ordentligt och hälsar honom grattis.
Vi får ta och kolla någon match framöver snart.
100%.
Yes.
Ha det gott.
Hej.
Ja.
Där har ni det.
Ja.
En självsäker.
Ja, verkligen så. Jag kommer inte ligga en vecka.
Åh, det är så typiskt Anton. Han tar allting med en klackspark samtidigt som han är extremt seriös.
Han har spelat halvdant i 4 år och nu ligger han 2400 i världen.
Och plats, vad var det, 57 i Sverige?
Ja, något sånt.
Helt otroligt.
Ja, det är bra.
Men med det så, det var väl ett perfekt avslut.
Ja,
för nu ska vi bjuda in våra Patreons och de är spända tror jag.
Ja.
Och glada. Och vi har ett delikat ämne att diskutera idag.
Ja.
Vill du bli Patreon så är det bara att lyssna på introt.
Ja.
Det är väldigt simpelt. Det kostar $1 per lyssnat avsnitt. Mm. Så ligger det till. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi syns om 7 dagar igen.
Det gör vi.
Hej!
Hej!